I april i år samlades skådespelarna Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Molly Ringwald, Ally Sheedy och Judd Nelson inför en live-publik i Chicago för att fira att filmen The Breakfast Club firar 40-årsjubileum i år. Och det här var alltså de skådespelare som gjorde de här tonårsrollerna i filmen som hade premiär i Finland 1985, och du och jag, Johanna, hör till dem som var med redan då och som säkert har sett filmen ganska många gånger under årens lopp. Tycker du att den håller fortfarande?
Det här är ju en klassiker, skulle jag vilja påstå. Och jag blev väldigt glad när jag i någon artikel läste att man brukar kalla den här för Citizen Kane i genren tonårsfilmer. Citizen Kane är ju ofta den filmen som man refererar till eller som brukar hamna på riktigt på toppplaceringar när man pratar om världens bästa filmer. Men den här Breakfast Club handlar ju alltså om fem ungdomar som alla är väldigt olika, och de samlas en lördag i skolan för att de har fått kvarsittning av olika orsaker. Och filmen utspelar sig till största delen i den här biblioteket där de sitter hela lördagen. Och så handlar det om de diskussioner som uppstår och de här relationerna de emellan. Och jag skulle vilja påstå att det här är en helt en universell skildring av tonåringar. Alla de problem som de kämpar med. Hur de vill bli förstådda och hur de vill bli sedda och accepterade som de som de är, och sådana sociala roller och mönster som de här ungdomarna har fastnat i. Så att varje gång jag ser den här filmen så blir jag lika imponerad över hur bra den är och att den fortfarande fungerar.
Nej, vi kan ju vara jätteglada att den blev av. För just när jag tittar på den här jubileumssändningen med de här skådisarna så var det någon där som sa just att skulle man idag gå med det här manuset till en producent och säga att jag skulle vilja göra en sån här film om några ungdomar som sitter i ett klassrum, så skulle det ju inte gå så hemskt bra, för då skulle de genast börja fråga att var är monstren och ska det inte vara några specialeffekter här? Att det är ett så väldigt, på något sätt rakt upp och ner, stuk på det hela. Att i och för sig så kan man ju tänka sig att redan då måste ju folk ha tänkt att jaha, och hur ska det här liksom bära ända fram? Hur ska vi få dynamik i det att folk sitter i ett klassrum? Men det är någonting magiskt i det som gör att det funkar.
Mm. Och det är också att det ger ju alla stereotyper när det hela börjar. Vi har den här snygga och bortskämda unga flickan. Så har vi sportaren, så har vi den som är kriminell så att säga. Så har vi nörden, den som har hjärnan. Och så har vi den här lite udda typen. Och sen när de lär känna varandra under filmens gång så får vi ju också veta mera om de här olika rollkaraktärerna. Och så visar det ju sig förstås att det finns så mycket mera där bakom den där ytan och fasaden som det upprätthåller. Och att det blir många gånger väldigt gripande.
Ja, och så är det spännande att det faktiskt inte heller har föråldrats. Alltså, jag har varit glad när jag har sett mina egna barn. Min dotter såg jag i fjol, tror jag, tittade på den med en kompis. Och jag menar, det har gått ganska många år emellan. Det här är ju en film som inte har någonting av det som egentligen annonserar modern tid. På det finns inga mobiltelefoner. Det är många saker som helt tydligt visar att det är en annan tid. Och ändå är det ingenting man fäster uppmärksamheten vid. För att det är inte det som spelar någon roll. Utan det är just det vad de känner, vad de går igenom. Som måste vara en sån sak som är tidlös på något vis.
Ja, och jag förstod också att John Hughes var väldigt mån om att det skulle vara realistiskt, alltså att de också var med och eller att skådespelarna själva fick säga till.
Ja, han lär ha sagt att när ni gör en scen om den här repliken inte känns äkta, så då ändrar vi på det. Och sen lär många scener också ha varit helt improviserade. Alltså att jag har tagit det i stunden som det har varit. Och så talar de ganska mycket om de här skådespelarna också, att man lät kameran så att säga rulla. Att inte så att när det som står på pappret liksom är färdigt, utan ifall det fortfarande händer någonting så då fortsätter vi. Så att jag menar, med tanke på att många av de här var ganska unga när den gjordes, så har man ju verkligen förvalta på något sätt all den där, vad ska vi säga, äkta energin som kommer från en tonåring som gör en tonårsroll, så ger det säkert en viss sån där prägel.
Det som ju också är roligt är ju att den här blivit så ikonisk och känd att en massa filmer fortfarande idag ju också refererar till den. Alltså att man ofta kan när man tittar på film så inser man plötsligt, aha, nu har de kopierat den här scenen. Eller här finns en liten hänvisning till The Breakfast Club. Och jag tänker till exempel på sådana, de här Pitch Perfect-filmerna. Eller överlag sådana high school, tonårsskildringar. Och sen också om man tänker nu på Thunderbolts som just nu går på biograferna, så den här skådespelaren Sebastian Stan, han har ju beskrivit den filmen som The Breakfast Club of Marvel. Alltså att hela upplägget är väldigt långt inspirerat av The Breakfast Club.
Jo, men det är roligt det här med inspirerat av, när man tänker också, om vi talar om ungdomsfilmer idag, så finns det ju vissa av de här troparna som alltid återkommer. Jag menar att har du en ungdomsfilm så ska det finnas någon dansscen och det ska finnas någon romantisk scen och sen just någon sån här röka på scen och sen ska det vara, alltså det finns alla de här elementen som ingår. Och det finns allting i Breakfast Club. Trots att det är i den där skolan så har man lyckats klämma in allt det här. Men gjort det så finkänsligt att det inte sticker ut som ett enskilt element utan allting på något sätt hänger ihop. Och hänger ihop gjorde också filmplanschen som blev ikonisk.
Ja, det var egentligen här först för en tid sedan som jag förstod att det var den här mycket kända amerikanska fotografen Annie Leibovitz som tog den här bilden. Och att det att de alla ser rakt in i kameran var en ganska ny sak just då. Och det är ju sen en sak som har återkommit i många andra sådana här planscher när det gäller filmer riktade till ungdomar. Och jag tycker också att att filmen gjordes på en budget på $1 miljon så är också på något sätt helt otroligt att det var möjligt då och att den blev en så känd klassiker.
Ja, och det är så många saker. Det är precis som du säger, den här planschen känner alla igen. Titeln känner säkert alla igen. Och så har vi låten alltså som har börjat leva. Ja, den lever väl ett eget liv, men varje gång du hör Simple Minds så är den här specifika låten. Så då frammanas på något sätt. Dels bilderna från filmen men också känslan man själv har haft i anknytning till den.
Ja, och att den här låten fungerar så otroligt bra som en slutlåt i filmen eftersom den gör på något sätt när filmen stannar upp i en stillbild så tar musiken vid och på något sätt fortsätter hela den där berättelsen. Så att det verkligen skapar en sån förhöjning på slutet.
Jag måste ju säga att jag var så glad när jag tittar på den här jubileumssändningen för att Judd Nelson som är den som finns på den här avslutande bilden, den som inte sett filmen ska gå in och titta på den och hålla ut till slutet nu för att det här är jätteviktigt. Men han gör en gest, en segergest i den här sista bilden och så får han frågan då liksom om den och då säger han att ja, att det är en segergest som är mer än en seger som handlar om det att man på något sätt har fått flickan man drömmer om eller så. Att det går djupare än så, att den här rollkaraktären har kommit till någonting annat. Och det tycker jag är jättefint.